Ja, hej Janne. Det var ett tag sedan vi spelade in podd senast.
Hej Björn, ja men verkligen. Vi startade ju podden precis när pandemin började och det fanns massor att prata om när det gällde vilka följder den skulle få för ekonomin och för, särskilt för omställningen av samhället. För flyget stannade av, det knakade i transportkedjorna och så var det tvärstopp för oljeindustrin. Kommer du ihåg att priset på olja ett tag var nere på minus?
Ja, det var helt otroligt, absolut. Det var väl typ i april 2020, verkligen dramatiskt och det gick att se stora öppningar för nya vägval, vilket ju också var skälet till att vi döpte vår podd till Vägval på poddspaning bortom pandemin. Och den första omgången av Vägvalspodden som då sändes just våren 2020 inledde vi med två avsnitt om världen efter covid. Och det här var ju då egentligen temat för alla våra avsnitt, men i de inledande avsnitten så valde vi att ta ett mer samlat grepp. Och dels då på den större bilden vad gäller ekonomin, samhället, råvarorna och så vidare. Men dels också på vårt resande, på mobiliteten, transporterna i samhället. Hur skulle de här komma att se ut efter pandemin? Så vi tänkte att vi kunde vara lämpligt nu att inleda vår nya poddserie med att både blicka bakåt och framåt. Hur väl står sig våra förutsägelser två år senare och vilken är i nuläget vår bild av framtiden? Alltså både den nära framtiden och på lite längre sikt. Nu vet vi förstås inte ännu om pandemin verkligen är på väg bort, men däremot så ter sig bilden av världen bortom pandemin klarare nu än för två år sedan när vi ännu befann oss i dess liksom första, kan man säga, chockfas. Men som en dramatisk illustration av svårigheten att förutse framtiden, men också liksom hur otroligt snabbt allt förändras i dessa dagar, så ska vi säga ytterligare en sak här. Och det är så att det poddavsnitt som du nu lyssnar på, det var egentligen så att vi satte oss ner för att spela in det redan på förmiddagen den 24 februari i år. Det vill säga samtidigt som Ryssland några timmar tidigare hade inlett sitt krig mot Ukraina. Och eftersom avsnittet var tänkt att läggas upp först efter några veckor efter vår inspelning så insåg vi snabbt att det här håller ju inte. Verkligheten sprang ifrån oss så vi beslöt oss att vänta och göra ett nytt försök. Så nu sitter vi i studion igen när sommaren är på väg att övergå i höst och den svenska valrörelsen just nu gått in i sin slutspurt. Du lyssnar på Vägval, på poddspaning bortom pandemin, som vi båda, Arne Müller och jag, Björn Forsberg, producerar tillsammans med ABF Västerbotten. Så här inledde vi vårt första poddavsnitt i maj 2020. Och nu citerar jag. Coronakrisen har visat oss hur sårbart vårt ekonomiska system faktiskt är. I själva verket har covid-19 påskyndat en större systemkris för vår tillväxtekonomi, som tids nog ändå skulle ha kommit att drabba oss. I poddens första avsnitt så kommer jag att spana brett framåt. På den större bilden, vi kommer att tala om skuldkris, hyperinflation, resurser och om en oljebransch i respirator. Och kommer att landa i slutsatsen att världen nu nog till sist har nått tillväxtens gränser. Betyder då detta the end of the world? Nej, framtiden stavas omställning.
Jag tror det var du som hade filat på den där formuleringen. Den är i alla fall mitt i prick.
Okej, det får jag tacka för. Så vi menar alltså att inbromsningen av samhället exponerar oss för flera krissymptom, alltså för hela vår ekonomi. Sådant som fanns där under ytan, helt oavsett covid. Och vi talade även om någon slags dominodynamik där kriser inom vissa områden spiller över på andra och kanske rent av sannolikt på ett självförstärkande sätt. Och jag sa, och nu citerar jag igen här, just därför är det så svårt att se en väg tillbaka till vad som var normalitet fram till januari 2020. Så det här var liksom i stora drag vår framtidsbild, Arne. Så det var liksom vår grundpresentation för första avsnittet, vår ingång. Men någonstans så vill vi nog ändå tro att samhället äntligen var redo för omställning. För jag vill påminna om hur pandemin då alldeles i början flyktigt öppnade upp för ett brett samtal om sårbarheter och samhällsomställning. Att radikala omställningsidéer plötsligt även omfamnades liksom i huvudfåran av samhället och även till exempel av de stora ledarredaktionerna, tidningarnas ledarredaktioner. Och utifrån de problem som pandemin hade exponerat samhället för, som var väldigt, i det här liksom första chockartade när vi gick in i pandemin våren 2020. Och vi kopplade också ihop det här, alltså den här öppningen för att diskutera mer förutsättningslöst omställningstankar med den gamla sanningen att kriser ofta visar sig kunna öppna upp för idéer och reformer som aldrig skulle vunnit stöd i mera normala lägen. Jag kan bara nämna från min egen forskning kring hur orter, samhällen, städer som går före i omställning, som är mera radikala omställningsinitiativ, nästan alltid är krisdrabbade platser. Platser som har drabbat av kris på ett eller annat sätt. Så det finns ofta den här dynamiken. Men det fanns i varje fall ett brett, kan man säga, en tanke om att covid-inbromsningen gav oss en unik chans att ställa om samhället på allvar. Visst minns du det också, Arne, att det var liksom ett, så här precis i början?
Ja men visst, det var nya saker som kom. Alltså vi såg ju bland annat en del städer som tänkte att men det kanske är bra att permanenta det här med att få ner biltrafiken inne i städer.
Exakt, och det var mycket ifrågasättande av vårt ekonomiska system. Jag minns också väldigt vanligt bland vanliga människor att man ifrågasatte liksom tillvaron i ekorrhjulet och liksom ville hitta nya former för sitt sätt att arbeta och så vidare. Att det här då gav en chans att tänka i nya banor och att också på samhällsnivå då fatta de rätta hållbara besluten inför den dag omstarten av samhället väl kom igång. Men min bild är ändå att det här möjlighetsfönstret, om vi ska kalla det för det, att det slog igen ganska snabbt, kanske mot sommaren 2020 tror jag man kan säga, att därefter blev inriktningen för diskussionen snabbt alltså att få allt att återgå till det vanliga, till business as usual, till hur allt var fram till pandemins utbrott. Och så det verkar som att du delar ungefär den bilden.
Jo, nej men verkligen. Alltså, det var ju regeringar världen över som gjorde sitt bästa för att smälla igen det här fönstret till en möjlig omställning som hade öppnats. En av de tydligaste exemplen på det är ju flyget. Alltså det östes ju in pengar för att hålla flyget, hela flyget under armarna. Jag hittade en rapport från OECD som sa att redan i augusti 2020 var det 160 miljarder dollar som man hade pumpat in i flygindustrin.
Otroliga siffror.
Ja, och Sverige är ju ett av de länder som verkligen har satsat mycket. Alltså SAS har ju fått 6,5 miljard. Så hade viljan funnits, då hade man ju verkligen kunnat gå en annan väg här. Visst, det finns ju flyglinjer som är befogade. Alltså, från Pajala är det svårt att ta sig om man verkligen snabbt behöver komma iväg om det inte finns flyg. Men Göteborg, Stockholm,
nej.
Varför då?
Exakt.
Så här hade man kunnat välja en annan väg. Det har varit enorma stöd också till andra kraftigt fossilberoende branscher. Och det finns ju då exempel på hur man kan göra på annat sätt. Alltså Frankrikes förbud mot korta flygresor där det finns tågförbindelser som alternativ. Det är ju en väg som man hade kunnat välja.
Väldigt inspirerande exempel, förebild.
Och så har vi de här städerna i Europa som faktiskt valde att ta steget att utnyttja den här möjligheten till att få bort en del av biltrafiken inne i städer. Paris går den vägen, Milano permanentade en del avstängningar av gator och gjorde dem till gång- och cykelvägar. Och det finns ganska många sådana exempel. Faktiskt, alldeles nyss så såg jag Ljubljana, Sloveniens huvudstad. Har du hört talas om
dem? Absolut, jag har faktiskt hört talas om dem. Och de hade, vet jag, i sommar någon sån här cykelkonvent där. Någon internationell sån här träff för någon slags cykelfederation. Och det är just för att man är så framåt när det gäller hållbar stadsplanering.
Ja. Så det finns de här exemplen där man på det lokala planet verkligen har försökt att gå i en annan riktning.
Jag kan bara kort passa in här också att jag var nu i försomras nere i Holland och studerade ett par sådana här förebilder. Alltså vi har ju väldigt mycket att lära Sverige och svenska städer av, som du säger, städer i vår, också vår nära omvärld. Och i holländarna, vi kommer säkert återkomma till det i något kommande avsnitt, är ju liksom verkligen i världsklass när det gäller att lyfta fram cykeln i stadsplaneringen. Så att det är spännande.
Mm. Men även om då de här positiva exemplen finns, och i huvudsak så var ju politiken inriktad mot att gå tillbaka till business as usual så snabbt som möjligt. Och vi ser ju resultaten av det. Alltså om man tittar på den senaste statistiken för koldioxidutsläppen i Sverige, så ser man att utsläppen från transporter och alldeles särskilt flyget har börjat öka igen. Och det måste ju sägas att alltså det vilar ett oerhört tungt ansvar på de politiker i Sverige och andra länder som bara lyssnade på storföretagens krav istället för att ta chansen att ta itu med klimatomställningen.
Absolut. Och jag kan säga att den här oviljan till en verklig omställning, att den består, är ju ganska uppenbart. Alltså det var inte bara under det här så att säga, pandemiåterhämtningen, utan det har ju också varit väldigt tydligt nu när vi står mitt i en valrörelse och där partierna försöker övertrumfa varandra med stöd till hushållen för att kompensera för stigande kostnader i en typ allt oroligare värld, och där man nu lovar frikostiga elstöd, liksom sänkta skatter på bensin och diesel. Och den här politiken och de här idéerna har ju också fått en hel del berättigad kritik, alltså dels för att den såklart då motverka nödvändiga ambitioner om klimatomställning, och samt att också då hushålla med elförbrukningen. Men dels också för att de både redan genomförda och föreslagna stöden delas ut liksom till höger och vänster, vitt och brett, och även till hushåll som absolut inte kan sägas vara i behov av dem. Alltså det finns liksom ingen fördelningspolitisk finess i hur man tänker sig de här stöden, utan de delas ut brett. Och det här gör en ju lite beklämd. Alltså det känns ju idag som att jag känner mig ju mer uppgiven om politiken än nästan någonsin. Alltså när visionslösheten och frånvaron av ledarskap, alltså att ta ett större ansvar i när det gäller de stora framtids eller de stora ödesfrågorna, och att där det känns som att det finns ett större ansvarstänkande i andra delar av samhället än i politiken. Och det är ju då också, kan man säga, ett väldigt stort, ett allvarligt demokratiproblem att politiken verkligen inte är beredd att axla det här ansvaret i klimatutmaningen och allt det som vi nu står inför, utan tvärtom använder de här, inte minst klimatutmaningen, för populistiska utspel och när det gäller nu också energifrågan och elanvändningen, att politiken gör sig väldigt tydligt till en del av problemet, man kan säga nästan generellt, alltså om vi nu talar i rikspolitiken. Och med möjligt undantag för Miljöpartiet då, så har ju partierna brett prioriterat ner klimatfrågan i den här valrörelsen. Det har ju varit väldigt tydligt. Och att partiledarna för tredje, eller nu möjligen näst största partiet, inte ens erkänner klimatkrisens existens. Alltså det är ganska, så att säga, illavarsande. Det gör den inte speciellt hoppfull när det gäller svensk politik. Jag vet inte hur du känner, Arne. Men...
Nej, men en väldigt rimlig inställning idag är väl att inte ha några illusioner den regering som kommer efter valet, oavsett vilken exakt sammansättning den nu får.
Exakt, men alltså, jag tänker, ska det bli verkstad någonstans i samhället, får vi nog ställa vårt hopp någon annanstans. Nu vill man ju verkligen, önskar man verkligen att det fanns det här politiska ledarskapet, men i alla fall. Vad vi ser nu i detta nu är ju väldigt uppenbart en snabbt eskalerande klimatkris, och hur allt också går väldigt mycket snabbare än vad många klimatforskare trodde för inte så värst länge sedan, alltså för inte så värst många år sedan. Och det finns såklart väldigt mycket att oroas kring vad gäller klimatkrisens härningar nu under sommaren 2022 eller hela det här året. Så som hur uttorkningen av floder som Ren, Elbe, Loirefloden, Coloradofloden, Yangtzefloden i Kina, Po, Donau och så vidare nu sätter stopp för varutrafik på viktiga transportleder.
Just det där, det var bortom vad jag kunde komma på i min fantasi. Att vattennivåerna i de här stora floderna skulle kunna sjunka så att man faktiskt inte kan köra med de där pråmarna.
Nej, men absolut, för att jag menar, både du och jag får väl säga att vara hyfsat väl underrättade och följa liksom klimatdebatten och forskningen, men Och möjligen har man läst om sånt här när det gäller mer långsiktiga dystopiska framtidsscenarier, men att det här var något som skulle kunna komma så här plötsligt, så här tidigt eller så här överrumplande. Och vi ser ju också att det blir som ringar på vattnet, det blir många olika konsekvenser. Vi ser hur det här nu med uttorkning av floder minskar tillgången till den vattenkraft som vi behöver för omställningen. Liksom även kärnkraften, och i detta nu så är ju ungefär hälften av den franska kärnkraftsproduktionen avstängd helt enkelt på grund av brist på kylvatten, men också att kylvattnet håller för höga temperaturer. Men vad jag ändå ser som mest oroande med de här extrema väderhändelserna den här sommaren är ju hur brett de har slagit. Extremvärme och torka har inte bara drabbat stora delar av Europa utan även Nordamerika, Kina, Mellanöstern, Indien, Pakistan samtidigt. Alltså stora delar av norra halvklotet på en och samma gång, simultant. Nu talas det ju om stora skördeförluster i stora delar av Europa. Jag ska inte gå in på några siffror just nu, men USA, Kina, Indien och andra viktiga jordbruksregioner. Och tidigare så har ju då, när man har sett skördeförluster på grund av extremväderhändelser på någon kontinent, så brukar det ha kunnat vägas upp av att man har haft hyfsade skördar, goda skördar på annat håll. Men det här innebär ju ett nytt läge, och som alla vet så spetsar ju då Ukraina-kriget till situationen ytterligare. Så att jag tycker det känns ganska mörkt för 2023, när vi ser till, alltså för nästa år, när vi ser till den globala livsmedelsförsörjningen. Gör du, Arne, några särskilda reflektioner kring klimatkrisen och omställningen detta valår?
Jo, tyvärr får man väl säga att det är som förväntat. Alltså, valrörelsen är ganska förfärlig utifrån som frågan om klimatomställning. För man ser ju inga ambitioner att till exempel underlätta för folk att klara sig utan bil. Man ser absolut inga ambitioner att på något sätt styra bort från att flyget kommer tillbaka till nivån före pandemin. Och så är det över hela linjen. Inga ens försök att föreslå åtgärder för att spara på energi när energipriserna, att underlätta ett energisparande.
Nej, exakt.
Så ett bra initiativ som har kommit i valrörelsen, det är det här att 2000, alltså jag tror det var exakt 1944, forskare och folk som jobbar i högskolevärlden har gjort ett upprop i Aftonbladet där de pekar på att alla partier har ju sopar ju problemen under mattan och försöker förlita sig på de här tekniska lösningarna som kan ha en viss betydelse, men det räcker ju inte. Alltså, man måste ju ta itu med konsumtionen också. Det jag möjligen saknar just i den artikeln, det var att det gäller ju där också att säga att konsumtionen är ju jätteolika. Alltså höginkomsttagare som har villa, fritidshus, två bilar, skoter, motorbåt och flyger till London eller New York. De har jättemycket högre utsläpp än folk med mer normala inkomster.
Jag håller ju med, det där är ju ett väldigt bra utspel och ett bland andra. Men det måste vara unikt att det är så många forskare som står bakom ett sånt här upprop. Och det är också det är värt att poängtera, du säger alltså att det har skett ändå en förskjutning från att man inom forskarsamhället, tycker jag då, nästan bara att prata tekniklösningar, mer ingenjörsmässiga lösningar, och inte velat adressera liksom konsumtionsfrågorna, alltså nivån på vår konsumtion, nivån på vår livsstil, till att man nu faktiskt börjar göra det. Så att det är ju en framsteg. Men sen har vi den här otroliga diskrepansen till politiken som, oavsett vilken enighet som finns i forskarlägret, inom forskningen, klimatforskningen och så vidare, så är man liksom tycks vara oemottaglig för forskningens rön. Va? Så att vi får säkert anledning att återkomma till den här frågan, men det är någonting med politiken.
Är det något man kan vara säker på i denna osäker värld, att det här kommer vara en fråga vi kommer att komma tillbaka till?
Ja, exakt. Så, men för att sammanfatta, för du kanske inte hade du något mer att... Så kan man nog säga att vi hade ganska fel på några punkter och skapligt rätt på andra. Och vi ska ju fördjupa oss om det här, men Det är också lätt att glömma nu med tanke på allt som har skett under senaste halvåret. Då tänker jag såklart framförallt på Ukraina-kriget men också klimathändelserna som har varit. Fanns brett en uppfattning, och hela den här eldiskussionen vi har fått på senare tid, men det fanns ändå en uppfattning i den svenska diskussionen om att den svenska ekonomin går som tåget. Alltså det här var ungefär från förra hösten och fram till Ukraina-krigets utbrott. Att återhämtningen ur pandemin nu var i full sving. Och jag delade själv inte den uppfattningen då och jag delar den ännu mindre idag. Men det finns ju naturligtvis jättemycket man kan bena i här och ett problem som lite på senare tid hamnat i bakgrunden för annat är ju hur den här rapporterade återhämtningen ur pandemin i så hög grad varit villkorad med de massiva krisstöden. Vi nämnde ju lite grann om flygstöden här alldeles i början. Till snart sagt alla branscher. Krisstöd som sammantaget kraftigt har ökat samhällets skuldsättning. Och, så det här är ju ett problem man kan bena i lite grann, men ändå framstår det här ju som bara ett problem bland andra, jämnt stora kan man säga idag. En utmaning som inte på något vis står inför en lösning är ju ska man säga, kortslutningen av de globala leveranskedjorna. För på varje nyhetstelegram nu om att läget är på väg att lindras inom när det gäller något varområde, alltså leveranser inom något område, så ser vi ju typ 10 nyhetsflashar om att leveransproblemen tvärtom förvärras i andra delar av ekonomin. Att det med ännu längre större, alltså att leveranstiderna dras ut och blir ännu längre och så vidare. Så leveranskedjeproblemen har ju ingalunda visat sig så tillfälliga som många förespådde om vi går tillbaka ett år i tiden. Nu hänger såklart allt samman, men vad jag skulle säga är att det mest kritiska problemet för vår ekonomi vid sidan om det här nu med överskulds eller med den kraftiga ökade skuldsättningen och leveranskedjeproblem är ju då såklart den bristen på viktiga råvaror, metaller, energi, mineraler som blottlagts under det senaste året och som ytterst inte, alltså skulle jag säga, inte bottnar i pandemier eller problem i logistiklinorna utan handlar om att vi står inför tillväxtens gränser. Och vi kommer återkomma till det här i senare avsnittet. Men vad säger du, Arne? Om vi börjar med stödinsatserna under pandemin och som senare då fortsatt med nya omfattande stöd för att hålla hushållen under armarna. Vad har du för kommentar till allt detta?
Jo, nej men stödinsatserna har gjort att ekonomin har kunnat hållas igång på kort sikt och klara sig ganska bra genom krisen. Och det är ju enorma summor som har pumpats in. Och det här är ju en ganska dramatisk kursomläggning vi har sett. För att det har ju varit några årtionden när hela fokus har varit på strama budgetar. Öka inte underskotten. EU har ju speciella regler för detta. Man ska ha sunda statsfinanser och så vidare. Och priset för det har ju varit stora ekonomiska, sociala och regionala klyftor. Men under pandemin så släppte ju alla regeringar på de här principerna. Nu var det bara att ösa ut pengar, hur mycket som helst.
En helt ny princip.
Jo, vilket i och för sig då gjorde att klyftorna växte ytterligare. Det är ju skrämmande att se den här nya statistiken som visar att Sverige idag är ett av de länder i världen som har den mest ojämna förmögenhetsfördelningen. Ja. 12:e plats enligt den här banken Credit Suisse.
Och långt värre än USA.
Visst. Det här har ju då gjort att den ekonomiska krisen i spåren på pandemin mildrades, åtminstone i de rikare delarna av världen. Men det är ju en helt annan sak vad som händer när de här stöden nu håller på att avvecklas. Och det är det vi har sett under året med inflationen som har börjat dra iväg. Alltså till nivåer som, alltså jag trodde inte att det skulle bli riktigt så här snabbt ändå.
Nej, inte jag heller. Det har så har vi också levt länge i en föreställning om att, liksom, att inflationsekonomins tid är förbi. Liksom, att, för det var ju liksom ett dominerande narrativ under väldigt lång tid att inflationsekonomin var historia.
Ja, och det har ju till och med pratats om att inflationen är för låg. Det kan bli deflation. Men nu är det verkligen en helt annan situation. Och då har ju Riksbanken svarat på det genom att höja räntorna.
Just det.
Och i ganska rask takt. Och det slår ju då extremt hårt när hushållen har blivit allt mer skuldsatta. Framförallt för att de överhuvudtaget ska ha att folk ska ha tak över huvudet. Ja. För att vad har det funnits för alternativ annat än att köpa en bostad på en marknad där priserna bara har stigit år Precis. För år. Och det är ju då ytterst gör att läget är ytterst problematiskt nu. Och vi ser ju att nu viker ju konjunkturen i land efter land.
Ja, det är ju väldigt dramatiskt. Alltså det är allt det som sker nu. Liksom och det också gör det så svårt att förutspå vad som kommer att ske lite, om vi tittar lite framåt. Men för 2 år sedan, alltså när vi började med våran podd, så förutspådde vi ju båda att resurserna som vår globala ekonomi kräver inte kommer att finnas där i tillräcklig mängd när återhämtningen tar fart. Och jag kan säga på den punkten har vi väl nästan blivit i överkant sannspådda. För plötsligt råder ju brist på inte bara en eller ett fåtal naturresurser, alltså metaller, energi, mineraler, utan snart sagt alla. Under senaste året, så har ju marknadspriserna skenat på olja, litium, koppar, grafit, kobolt, aluminium med mera. Man kan säga också tvärt emot de antaganden som har funnits när det gäller till exempel utveckling av litiumpriserna. För det var för bara ett par år sedan så talade man om att litiumpriset nu på lång sikt skulle fortsätta att sjunka så som det har gjort tidigare. Och nu ser vi det precis omvända, som är ett resultat också av den kraftigt ökade efterfrågan som har blivit nu mycket på grund av elektrifieringen. Vi kommer tillbaka till det. Men idag, för att bara ta något exempel, så ligger dieselpriset på strax över 25 kronor liter, jag tror 26 till och med. Rapporterna duggar nu tätt om hur bönder och åkerier knäar under liksom lönsamhetsproblem, samtidigt som tillverkningsindustri både i Sverige och framförallt nere på kontinenten riskerar att klappa igen på grund av höga el- och energipriser. Vi ser även hur, till exempel aluminium, smältverk, zink, industrier, tillverkare av konstgödsel och så vidare har ju redan börjat stänga igen nere i Europa, för att bara nämna några exempel. Och vi ser ju även hur priserna har stuckit iväg på sånt som krävs stor insats av fossil energi. Alltså priset på konstgödsel har ju stigit kraftigt och livsmedelspriserna har skjutit iväg närmast raketartat på senare tid. Samt ska man vara klar över att matpriserna som andel av hushållens kostnader har ju sjunkit sedan väldigt lång tid tillbaka, alltså dessförinnan, under flera decennier. Bara som ett exempel, jag minns från min barndom på 70-talet hur kaffepriserna då vid något tillfälle låg på nivåer över 50 kronor för packningen, vilket med dagens penningvärde tog det motsvara flera hundra kronor. Så vi har ju vant oss vid att liksom matkostnaderna har varit en ganska liten del utav normalhushållets liksom utgifter. Men nu står vi ju nu väldigt tydligt vid en vändpunkt här och maten håller på snabbt att bli dyrare igen. Och inflationen har ju då nått nivåer som vi inte har sett på 40 år i västvärlden. Så vad är det som händer, Arne? Skulle du vilja bena vidare lite grann i det här?
Ja, men man kan se lite olika förklaringar. Alltså när det gäller råoljan så är det ju tydligt att den stora ökningen under det senaste årtiondet, det är ju USA och den här frackingoljan. Och det är just ett exempel på det här, den här politiken av att pumpa ut pengar i ekonomin som har förts. För det gjorde ju att de här bolagen kunde låna hur mycket som helst för att expandera. Men nu efter pandemin är ju läget lite annat. Alltså de har inte haft lika lätt att få loss kapital för att starta om på riktigt. Jo då, det borgas lite mer efter nya oljekällor. Men det är ju fortfarande så att oljeproduktionen i USA är väsentligt läge än före pandemin. Det har som inte kommit tillbaka.
Nej, kreditkranarna har ju dragits åt samt som räntorna har stigit. Så att
det är en tydlig förändring. Och även andra oljebolag håller ju igen av lite blandade skäl. Men bland annat är det ju det att nu finns det en osäkerhet. Alltså är vi på väg mot en vändpunkt att faktiskt ändå det händer någonting i omställningen, så att det kanske inte kommer vara lika lönsamt att ge sig på de här mer svårtillgängliga oljekällorna.
Det finns också det här med strandade resurser, att man är rädd liksom att de här investeringarna inte kommer att bära sig.
Att man blir sittande
på de där
oljetillgångarna, precis. Just det. Så det är ju en förändring. Och, så, det är svårt att säga vad som kommer att hända, men ska jag gissa så kommer oljepriset, om man ser över sig 5-10 år, det kommer att pendla ganska tvärt upp och ner.
Ja, det tror jag också.
När det gäller metallerna, då är det ju... Alltså, dels är det en förklaring till att de har gått upp, att nu ser vi att det här med batteritillverkning och så börjar ta fart och då stiger priserna. Det kom en jätteintressant rapport på den här sajten mining.com. Uh-huh. Lite udda läsning kanske för de flesta, men det är jättebra om man vill hålla koll på gruvbranschen.
Inget man tar fram på fredag kväll kanske?
Ja, men kanske ändå inte.
Inte de flesta?
Nej, jag kan nog göra det på fredag kväll. Men det de sa i alla fall, det var att om Tesla ska nå sina produktionsmål om att tillverka 20 miljoner elbilar per år 2030, då skulle det råvarorna till batterierna med dagens priser kosta 100 miljarder dollar per år. Alltså 1000 miljarder bara för råvarorna till batterierna.
Bara för Tesla. Och det är svårt att, liksom att begripliggöra sådana summor. Alltså jag vet inte hur, men det måste ju motsvara liksom, vadå, svensk statsbudget? Eller,
kanske något sånt. Alltså jättemycket.
Väldigt stora belopp i varje fall.
Jo. Men sen är det ju också det att nu ser man att så det här är ändliga resurser och det blir jobbigare att få fram dem. Och det här är ju ingen process som är sådär digital, att först finns de här metallerna så finns de inte. Utan det är ju mer så att man ser att det blir svårare och svårare. Det var något internationellt möte för kopparbranschen i Chile tidigare i år.
Just det.
Och där hade de gjort någon sån här framtidsprognos bara till 2030. Och utifrån det man då förväntar sig att koppar efterfrågan ska öka.
Ja.
Och så hade de lagt ihop alla så här pågående projekt för att starta nya gruvor eller utvidga. Och det gick inte ihop.
Intressant. Du säger, jag läste häromdagen en artikel där man tittar på situationen för en rad olika metaller, mineraler. Och just koppar lyftes fram som en av de mest kritiska. Där diffen är som störst när det gäller förväntad ökad produktion och vad som är realistiskt att utvinna. Så att det är en enormt gap däremellan.
Ja, nej men jag brukar nog också peka på koppar som den här verkliga krismetallen, för att dels har den redan exploaterats jättehårt, så att genomsnittshalterna i koppargruvorna, de har fallit ordentligt, alltså från 4% 1900 till under 1% idag. Och sen är det att koppar finns ju med i all form av elektrifiering, om det nu är elbilar eller om det är vindkraft eller allt som ska elektrifieras, där så behöver man koppar. Så att det kan bli riktigt jobbigt att få fram mer koppar.
Alltså att det är, och det här är ju naturligtvis ett jätte, så att säga, predikament, det är liksom en jättefråga att adressera för samhället. Men vi ser ju fortfarande tyvärr inte så stora tecken till inom politiken, utan tvärtom handlar ju den här politiken för den gröna omställningen bygger ju på något vis på idén om att det kommer att finnas obegränsat med resurser, obegränsat med metaller och så vidare för att möjliggöra den gröna omställningen med alltså batteriproduktion och fossilfritt stål och allt detta. En annan sak, vi har ju under de senaste snart 2 åren också sett, alltså sen typ hösten 2020, sett kraftigt stigande fraktkostnader och också störningar, som vi nämnde så här tidigare, i leveranskedjorna med brist på halvledare och mycket annat. Viktiga kinesiska tillverkningshubbar och utskeppningshamnar har varit nedstängda på grund av covid-restriktioner eller som nu på grund av episk torka i Kina. Och har du märkt av det här på det personliga planet, Arne? Är det någon typ smartphone du inte har fått levererad eller något annat som du har tvingats avstå?
Ja, men det är ju tur att jag inte är särskilt intresserad av sådana elektroniska prylar. Så jag har faktiskt inte märkt av någonting. Utan jag försöker väl hålla igång de här el- och elektronikprylarna så länge som möjligt. För att inte använda mer metaller än nödvändigt. En av mina grejer som vi har hemma som jag är särskilt glad över, det är en elvisp som mina föräldrar köpte någon gång på det är skiftet mellan 1950 och 1960. Funkar fortfarande jättebra och jag siktar på att ha kvar den något årtionde till.
De visste hur man skulle bygga grejer förr i världen.
Ja, men precis. Och det här tycker jag visar i det lilla vilken potential som skulle finnas i att bara göra grejer på ett annat sätt så att de håller länge och att om de då går sönder så är det ganska lätt att fixa dem.
Absolut, absolut. Vi måste dit än. Vi kan liksom inte fortsätta och liksom byta våra mobiltelefoner vartannat år eller vad det nu är i genomsnitt. Resurserna kommer inte räcka helt enkelt så att vi måste liksom hitta nya former för hur vi lever och vår produktion och så vidare. Men när man tittar närmare på det här så skulle jag ju säga då att men pandemin och Ukraina-kriget nu ger ju bara en del av förklaringen till de problem som drabbat hela vårt tillväxtsamhälle, den globala ekonomin. Hur tänker du, Arne? Finns utsikter till en återgång till hur allt var före pandemi och Ukraina-kriget? För att nu anknyta till det allmänna temat för hela vår podd. Alltså. Finns utsikter att återgå till hur det var liksom typ 2019, den dag då vi kommer ur krig och pandemi?
Nej, men det här tycker jag är en jätteviktig fråga för att jag tycker att det leder tanken helt fel att prata om en återgång till världen som den såg ut 2019 för att det kommer vara omöjligt för att det grundläggande med den period vi är inne i det det är antropocen, det vill säga en period när mänskliga aktiviteter alltså i grunden påverkar förutsättningarna för livet på planeten. Och pandemin är ju i sig ett exempel på det. För det kan ju finnas samband där med mänskliga aktiviteter som livsmedelshanteringen. Men framförallt så gjorde ju den globaliserade värld vi har idag med gods och människor som rör sig snabbt över jordklotet att också smitta kan spridas väldigt, väldigt snabbt. Och även om den här pandemin nu ändå verkar vara någorlunda under kontroll, låt oss hoppas det, men så är ju risken uppenbar för nya pandemier. Ett minst lika stort hot är antibiotikaresistensen som är ett resultat av en enorm överanvändning av antibiotika, främst inom djurhållningen. Alltså faktiskt förra året så var det 1,2 miljoner människor som dog på grund av resistenta bakterier. Och sen har vi alla hoten mot människors livsvillkor i ekonomin som följer av själva klimatförändringarna. Och det har vi ju sett nu i sommar med alltså extrema vågor av värme i Sydeuropa och nu i Kina med också stora ekonomiska konsekvenser.
Exakt, just nu ligger en tredjedel av Pakistan under vatten enligt gårdagens nyheter. Så att det kommer ju hela tiden sådana här...
Ja, men just, alltså, precis, det gäller ju att se det där att är det inte det ena så är det andra. Alltså att det är extrema väderfenomen överhuvudtaget som kommer att bli vanligare. Både torka, hetta, men också extrema mängder regn och stormar. Och så ovanpå det så allt detta leder ju till att skärpa ekonomiska och politiska konflikterna mellan stormaktsblocken, alltså NATO, EU, Kina, Ryssland och så vidare. Så vare sig när det gäller godsflöden eller annan ekonomisk aktivitet så kan man tänka sig att det kommer bli en återgång till hur det såg ut tiden före 2020. Det är mer rimligt att föreställa sig en värld där det just hela tiden kommer vara saker som knuffar på det ekonomiska systemet, som rubbar cirklarna, som gör att det uppstår bristsituationer, ekonomiska kriser. Och en slutsats av det är ju att även det, alltså inte bara klimatomställningen utan också för att samhället ska funka, så gäller det att satsa på stabilare system som är mer motståndskraftiga.
Ja, absolut.
Att man till exempel då inte är så beroende av att det går att transportera mat kors och tvärs över världen.
Exakt, och där ser man kanske ändå en ökad medvetenhet, tack och lov, i samhället. Och det här är frågor som vi kommer att återkomma till. Nu blir det ju ganska liksom, kanske lite mer dystopiskt anslag i det här avsnittet. Mera problemorienterat, om man ska säga.
Jo då, vi kan utlova att i nästa avsnitt, då blir det lite mer positiva grejer.
Lite mer positiva tongångar, absolut. Nej, men frågan till det som jag ställde till dig här var ju mer retorisk. Jag delar ju givetvis din grundanalys här. Och jag har ju sedan ungefär 20 år tillbaka folkbildat om det som ibland då kallas för peak everything. Alltså att samhället står inför en simultan brist på väldigt många typer av resurser samtidigt. Och jag har ju sett förebud om det här ganska länge. Jag skulle säga sedan åtminstone 2005, men kanske ännu tidigare. Jag kom själv med en bok 2007 som med titeln Tillväxtens sista dagar, som byggde på den här observationen också om resursernas ändlighet. Men det senaste året har ju med all tydlighet bekräftat, anser jag i varje fall, att vi nu verkligen är där, peak everything, och att vi står verkligen inför tillväxtens gränser nu. Att vi inte lever på den här ändlösa planeten som våra politiker fortfarande verkar tro. Och här är det ju alltid tacksamt att återvända till den här klassiska Limits to Growth-rapporten som kom 1972. Jag ska inte säga så mycket mer om den, men det är en sån här milstolpen-rapport som ofta åberopas, som, där man då visade på att vi lever trots allt på en ändlig planet. Och det är också en rapport som ekonomer nu ägnar sig åt att såga sedan dess, kan man säga, under ett halvt århundrade. Men vad huvudscenariot för vad man gjorde var att man tittade framåt. Hur länge kommer resurser som vårt industrisamhälle är beroende av att räcka utifrån vad man då visste 1972? Och så upprättade man ett antal olika scenarier, och huvudscenariot som kallas för World Tree Scenario känns allt mer profetiskt och i fas med vad vi faktiskt ser nu. För då sa man det, att enligt det här huvudscenariet så kommer världsekonomin att gå i väggen, så att säga, någon gång 2020-2030. Och därefter kommer det ske en kraftig inbromsning och nedgång i produktion, nedgång i det mesta i samhället. Och jag tror ju faktiskt att vi är där, att det är väldigt tydligt så att vi har nått den punkten nu. För att på område efter område så rusar ju samhället nu av allt att döma mot hårda resursväggar med kraftigt ökad efterfrågan på vitala naturresurser, alltså kraftigare än vad som med en större efterfrågeökan än vad som faktiskt är möjligt att möta, alltså med utvinning. Och där samverkan mellan resursgränser av olika slag, alltså tillsammans med global överbefolkning, klimatkris och andra problem, förstärker varandra. Men där också den komplexa dynamiken mellan de här faktorerna, alltså klimatkris, överbefolkning, brist på resurser och så vidare, mellan den komplexa dynamiken mellan olika faktorer och skeenden också gör den exakta utvecklingen så oerhört svår att förutsäga. Att det kan slå åt olika håll, vi kan få återhämtningar efter att vi har haft kraftiga nedgångar i ekonomin och sånt. Och det har vi ju sett också nu sedan den stora finanskrisen, hur världsekonomin har gått liksom upp och ner. Och jag menar att i botten här, mycket, att resursförklaringen är väldigt viktiga för att förstå den utvecklingen som vi har haft i världsekonomin de senaste 10-15 åren med att vi har fått ökad brist på fossil energi och sådant.
Ja, bara en grej där, alltså det är ju återigen metallpriserna. Alltså, om man tittar på det de senaste 10 åren, priset på järnmalm har skiftat mellan $40 och $200.
Ja, alltså, exakt.
Det är ju helt galet.
Helt galet. Och Och oljepriserna har också gått upp och ner. Vi berörde ju det kort här i alldeles introt, men det har ju varit väldigt, väldigt stora skiftningar vi har sett under den senaste 15-årsperioden. Rekordhöga oljepriser, sen kraftigt sjunkande och sen kraftigt stigande, och just nu ligger de väldigt högt igen. Det finns ju otroligt många ingångar i hela det här liksom, ska vi säga, jättepredikamentet. Man kan också säga att i den gröna omställningen nu med omfattande satsningar på elektrifiering, vilket ju kräver också paradoxalt nog väl massiva mängder metaller, mer än vad fossilsamhället tagit i anspråk, riskerar att nu att påskynda och förvärra det hela. Inte bara riskerar, utan det gör ju faktiskt det. Och du och jag har ju tittat särskilt mycket på metallerna. Men jag tänkte först börja också i en annan ände, nämligen den fossila energin. För som bakgrund så är ju energin den resurs som man möjliggör, ska man säga, allt annat i samhället, all ekonomisk aktivitet i samhället. Och den energi som driver världen idag är ju nästan helt och hållet fossil, till ungefär 5/6 kan man säga, eller det närmaste. Det är den fossila kraften som möjliggjort vårt industrisamhälle, vårt konsumtionssamhälle, vår globala mobilitetskultur, snart sagt allt i samhället är beroende, alltså det globala samhället är beroende av fossil energi, direkt eller indirekt. Men plötsligt så står vi nu i en situation där samhället har brist på fossil energi i alla former. Och jag ska inte gå in på det här för mycket. Man kan konstatera till exempel att råoljeproduktionen har planat ut sedan den nådde en topp år 2005, alltså för nu 17 år sedan, har legat på en ganska jämn nivå under nästan, ja, fram till de senaste åren då den faktiskt har börjat falla. Och vi står också inför produktionstoppar när det gäller kolet och snart även fossilgasen. Och det finns mycket att säga om det. Och nu handlar ju såklart hela klimatomställningen om att vi snabbast möjligt måste bort från det fossila. Så från den utgångspunkten är det här såklart positivt om vi står inför en bristsituation på fossil energi. Men hela politiken idag bygger ju på en, liksom, kan säga, en häpnadsväckande naiv syn på den gröna omställningen. Ungefär som att det är en ganska friktionsfri, smidig process där vi går från svart till grönt, alltså från fossilt till förnybart, utan att vi egentligen behöver göra avkall på någonting. Så att det senaste året har ju visat att omställningen från fossila till förnybara inte alls kommer att bli den räkmacka som politiken länge har liksom byggt på. Och ju mer detta står klart, desto tydligare står ju även klart att politikerna och samhället i ren desperation nu är beredda att backa ur de klimatåtaganden som finns. Va? Det har ju varit väldigt tydligt nu det senaste året skulle jag säga, även innan Ukraina-krigets utbrott. Så länge vi inte är redo att ompröva vårt sätt att leva, ja, då kommer vi att behöva massivt med fossil energi. Och ett annat tecken på oviljan nu till en verklig omställning, alltså en genuin omställning, är ju även hur kärnkraften har kommit tillbaka i diskussionen på senare tid, alltså återlanserats, kommit in i värmen igen. Men den fossila energin kommer inte att finnas, om vi går tillbaka till den fossila energin, i den mängd som samhället efterfrågar. Nu på kort, här och nu kanske mest uppenbart på grund av Ukraina-kriget, men helt oavsett Ukraina-kriget så står ju fossilutvinningen inför stora problem. Du har nämnt ett par saker här, Arne. Och jag ska inte fortsätta uppräkning, men vi kommer liksom ha väldigt svårt att möta den efterfrågan som finns på fossil energi framöver. Men nu tycker jag det är hög tid att du får komma in och kommentera förhoppningarna kring elektrifieringen av samhället. Det här är så stora frågor, man skulle liksom bena ner sig, men vi får återkomma till det i kommande avsnitt. Och närmare bestämt metallerna som den här omställningen kräver. Hur ser utsikterna ut att få fram metaller och mineraler i tillräcklig mängd för att klara den här omställningen från svart till grönt?
Jo, nej men alltså, det är lite dubbelt, för att om man bara tittar på statistiken som finns över hur stora tillgångar, kända tillgångar det finns av olika metaller, men då kan man säga att det går att köra på med den här omställningen åtminstone några årtionden. Men sen ska ju metallerna räcka längre än så. Men redan på vägen dit så ser man ju nu att det är stora problem. Alltså det är helt enkelt i praktiken inte så lätt att öka produktionen av en massa av de här metallerna. Det tar tid, det blir dyrare och dyrare. Det finns sådana rapporter som har kommit också bara under det här året som visar att investeringarna i de här gruvorna kostar mer och mer för att de ligger mer krokigt till och halten är lägre och så vidare.
Och sen också man säger marknadsdynamiken när liksom med en ökad efterfrågan på en ändlig resurs som blir allt dyrare och framställa, det bidrar ju ytterligare till att driva upp det, så när efterfrågan
ökar. Ja, men precis. Det ser man. Och sen alltså en annan viktig faktor, det är ju att alltså det är också en mer samhällelig politisk fråga, för det man ser det är ju att nu har utnyttjandet av de här naturresurserna i många delar av världen blivit så hårt så att det möter mer och mer motstånd. Och alltså, följer man det som skrivs i den här fackpressen, så det protesteras mot gruvor i stort sett i hela världen. Det är verkligen inte bara ett svenskt fenomen, utan alltså på flera håll i Europa där man nu startar nya gruvor. Det mest spektakulära exemplet, det kanske är Serbien. För där var det världens näst största gruvbolag, Rio Tinto. De har planer på en stor litiumgruva där på ett ställe som heter Jadardalen. Men blev så stora protester, först lokalt utifrån att man var orolig för alltså miljöskador, skador på vatten, och det är mycket jordbruk i det här området. Men sen spred sig det över hela landet i slutet på förra året. Så regeringen backade och drog in tillstånden för världens näst största gruvbolag.
Jag tycker också det här är fascinerande. Du är ju duktig på att liksom dra fram de här exemplen och påvisa det här, vad som sker nu i Serbien och Portugal. Och du har ju även nämnt
Chile,
exempel i
Peru,
precis, i Latinamerika när vi har pratat om de här sakerna. Och jag har liksom inte riktigt kunnat föreställa mig att det här skulle komma så starkt liksom, och över hela världen, det här motståndet. Alltså att det är nästan som att det inte är en samordnad kraft naturligtvis, men att det kommer på så många håll samtidigt.
Men, och det här är ju också en del i antropocen. Alltså helt enkelt i en värld där utnyttjandet av naturresurser och de mänskliga förändringarna i naturen skulle vara mer måttligt, ja, men då kanske det skulle finnas en större acceptans för att öppna den här gruvan då. Det finns mer ytor att ta någonstans. Men nu är det ju så att alla de här nya projekten, de krockar ju med jordbruk, människors alltså närmiljö och så vidare. Och det är det man kan även se i ett svenskt perspektiv. Om det nu de här stora satsningar på ökade alltså industrisatsningar med som kräver jättemycket mer el och jättemycket mer metaller ska genomföras, då kan vi nog räkna med att även i Sverige kommer det bli mer konflikter.
Och vi ser ju redan nu, jag tänker det är på många, många områden, vi har gruvkonflikterna, men vi har också konflikterna kring vindkraften som inte jag tycker är så tydliga bara om man går tillbaka 5 år i tid. Alltså det har skett en väldigt snabbt skifte, alltså inte minst här i Norrlandskommunerna, i inställningen till vindkraften, att det är protester nu som man inte i en omfattning som man absolut inte såg för 5-10 år sedan.
Nej, men så det man kan se det är att alltså, det finns både de här begränsningarna i att helt enkelt resurserna börjar bli knappa. Metallerna tar inte slut, men det blir svårare att komma åt dem. Och sen att det kommer att finnas ett växande motstånd mot nya gruvor. Jag tar bara en liten siffra som jag inte kan motstå. Alltså för att visa på något sätt dimensionerna på vad man räknar med. Det här internationella energiorganet IEA, de har gjort en av alla dessa prognoser för hur mycket metaller som behövs. Och de räknar med att batterisektorn kommer att behöva 42 gånger mer litium i mitten på århundradet jämfört med idag. Alltså, kan du fatta det? 42 gånger.
Många uttrycker ju förhoppningar om återvinning, att man ska liksom den vägen kunna möta den här ökade efterfrågan. Men det är också orimligt om efterfrågan ökar 42 gånger, så kommer inte återhämtningen till närmaste vis kunna hålla jämna steg. Men jag tror att vi kan säga att det är svårt ändå om man ser till den samlade bilden och allt som nu är i rörelse här att komma till någon annan slutsats än att hela vårt tillväxtsamhälle faktiskt står inför en ganska dramatisk inbromsning. Och alltså främst mot den bakgrunden av att vi frivilligt eller ofrivilligt kommer tvingas bort från den fossila energin. Alltså vare sig vad vi har för klimatpolitiska ambitioner i samhället så kommer bristen på fossil energi av alla slag att öka. Och det är ändå den fossila kraften som har möjliggjort hela vår industriålder, hela vår moderna värld. Men sen också som du var inne på då, för den fysiska omöjligheten att få fram alla de här metallerna, mineralerna som ska möjliggöra den omställningen bort från det fossila. Alltså så den officiella beskrivningen av omställningen, vi vill självklart ha en omställning, men frågan är ju snarare under vilka former vi ställer om samhället. Så det kommer vi komma tillbaka till. Och sen till det här kommer ju naturligtvis klimatkrisen som riskerar ödelägga våran ekonomi och som inte heller längre kan avfärdas som fiktion, utan det handlar om en väldigt uppenbar realitet plus också andra kritiska faktorer. Och jag tror att inbromsning kommer att märkas på alla områden, inbromsning för vårt system, vår ekonomi, vårt sätt att leva, men inte minst när det gäller vår mobilitet, både persontransporter och varutransporter, eftersom det är så oerhört beroende av fossil energi. Som svenskarnas flygresande kors och tvärs tror jag ganska snart kan komma att minska drastiskt. Det vet vi inte, det finns ju en massa förbehåll kring sånt här, brasklappar och sånt. Men jag tror ändå att det billiga flyget som många av oss kommit att ta för givet är på väg bort. Och så sent som förra veckan så läste jag en intervju med Ryanairs vd Michael O'Leary, som är en ganska kontroversiell person. Men han som då leder ett av de här, kanske det största lågprisbolaget, menar att det billiga flyget är på väg bort. Va? Det var inte så värst många år sedan han förutspådde att snart så kommer flygresor att bli gratis. Att man kommer att ta in liksom, intäkter på annat sätt. Va? Men nu är det helt annan ton i skällan. Ja, och även utsikterna för livsmedelsproduktionen ser ju nu väldigt, eller allt mer bekymmersamma ut. Så därför är ju då den förnekelse som våra politiker visar inför problembildens allvar så oerhört illavarslande. För så länge man vill få människor att tro att vi kan fortsätta att leva som nu i en framtid utan fossil energi, så är ju det här ett recept för en stigande konfliktnivå i samhället. Så, men vad säger du, Arne? Hur ser din framtidsbild ut? Är världen om vi säger så här om 5 år eller så, är den en väldigt annorlunda plats än vad den är idag? Vad tror du?
Ja, men att världen kommer vara en hyfsat annorlunda plats om 5 år, det kan man vara säker på. Frågan är ju riktigt på vilket sätt. Men det finns ju en hel del problem även på kort sikt som alltså kommer att förändra bilden. Alltså, det kommer säkert under 5 år att komma nya chocker av typen pandemier, effekter av klimatförändringarna och i värsta fall också nya militära konflikter som kommer att göra det helt omöjligt till en återgång till världen, den värld vi hade före pandemin. Och då var ju inte den världen heller oproblematisk, speciellt inte i de fattiga delarna av världen. Sen ser vi nu på kort sikt den här ekonomiska inbromsningen som inflation, höjda räntor och skuldkris kommer att leda till. Och parallellt med det, ja, men då så kommer vi få se de här chockerna som påverkar ekonomin. Alltså, ja, men ungefär som det vi har sett i sommar med att det inte går att köra pråmarna på Ren och Donau.
Exakt.
Så det här låter inte så muntert. Men, och det jag tycker gör det hela så frustrerande, det är att det samtidigt går att se de här alltså egentligen fantastiska möjligheter och göra ganska stora förändringar snabbt. Alltså, det skulle ju vara fullt möjligt till exempel att bygga ut en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige så att man kan gå från dagens nivå med 50% självförsörjningsgrad till någonting som är mycket, mycket högre än så.
Ja.
Eller för den delen att ta det här med energikostnaderna. Det finns en massa studier som har visat att det finns en jättepotential att spara på energi.
Exakt.
Att minska energianvändningen.
Nej, jag håller ju helt med. Alltså det är Man blir pessimistisk och nedslagen när man ser liksom hur ja, den förda politiken och hur den politiska diskussionen förs kring de här frågorna, kring klimatomställning och sånt där. Men jag känner mig väldigt optimistisk när man ser till möjligheterna att ställa om livsmedelsproduktionen som du nämnde, att ställa om transporterna. Det finns otroligt mycket bra, finns mycket vi kan göra också för att alltså till exempel minska behovet av transporter i första rummet. Vi kan komma jättelångt, det finns många lågt hängande frukter och det finns väldigt mycket spännande också kring livsmedelsomställningen, alltså hur man kan bedriva ett högavkastande jordbruk som är mindre sårbart, mindre fossilberoende. Men då krävs det också lite vilja. Jag tänker det är kanske tid att knyta ihop nu.
Ja, men det är väl Även om alltså, vi skulle ju säkert kunna hålla på någon timme till, men vi ger oss nu för den här gången.
Vi får ju anledning att återkomma till våra förutsägelser sen om resandet av flyg och andra transportmedel och tiden räckte inte den här gången. Men jag tänker, är det något annat vi missat? Något du vill tillägga?
Jag återkommer till det här som jag sa nyss. Alltså att idag har vi verkligen riktat in oss på att beskriva problemen, bristen på politisk vilja att ställa om, växande problem i världsekonomin och problem med att få fram alla de här naturtillgångarna som det nu ropas efter. Men det är ju viktigt att understryka så här på slutet. Men det finns den här ljusare sidan också. Att det finns verkligen möjligheter att få fart på omställningen. Och det är ju oerhört många människor som är engagerade i det. Och i en del av de kommande avsnitten, ja, men då kommer det ju handla mer om möjligheterna.
Kul. Ja, det, som du säger, det finns otroligt mycket som sker under radarn och redan i nästa avsnitt så ska vi titta närmare på livsmedelsomställningen, livsmedelsproduktionen och även göra ett fältbesök vid en odling som inspirerar, tycker jag, då, till omställning verkligen. Och vart åker man då någonstans, Arne?
Ja, men man åker ju förstås till Sorsele i Västerbottens inland för att se ett bra exempel på det. Så det är verkligen värt att lyssna på nästa avsnitt med mig, Arne Müller.
Och mig, Björn Forsberg. Så det, häng med då, det blir spännande.
Hej så länge.
Lyssna på en podcast som är sponsrad av ABF, Sveriges största studieförbund. Vi jobbar för att göra en annan värld möjlig och vi hjälper dig att arrangera allt från studiecirklar och föreläsningar till kulturevenemang. Hör av dig till ditt lokala ABF-kontor så kommer vi igång.